Den nionde dagen är över. Sista dagen på detta 10-dagars stammarseminarium kommer allt närmare. Nu har du arbetat seriöst med denna teknik i 9 dagar. Och det är viktigt att förstå hur du ska använda vipassarna i ditt dagliga liv, i vardagen. Annars fyller kursen inte sitt syfte. Det blir till en rit, en ritual, en vipassana rit, en vipassana ritual som inte är till hjälp. Detta är inte meningen med vipassana. Vipassana är konsten att leva. Hur man lever ett bra liv. Ett moraliskt liv. Ett fridfullt liv. Ett harmoniskt liv. Ett liv som är bra för oss själva. Och också bra för andra. Du måste undersöka dig själv för att se om vipassana verkligen lär dig att leva ett bra liv. Detta är möjligt bara om du får hem och meditera varje dag. Morgon och kväll. Och även om du mediterar morgon och kväll, men gör det mekaniskt, sitter en timme som om du räknade kulorna på ett radband, så är det inte till hjälp. Du måste märka att tekniken börjar hjälpa dig i ditt dagliga liv. När du hamnar i situationer som liknar dem du upplevt tidigare, hur hanterar du dessa situationer nu? Hur hanterar du upp- och nedgångar i ditt liv? Det kanske uppstår lidande, men hur snart blir du fri från detta lidande? Undersök dig själv hela tiden. Om du ser att det inte sker någon förändring, ingen förändring till det bättre, då är det något som inte stämmer. Antingen är tekniken inte bra, eller så mediterar du inte på rätt sätt. Men tekniken är bra, eftersom den hjälper tusentals människor runt om i världen idag och har hjälpt så många människor i det förflutna. Det råder ingen tvekan om att tekniken fungerar. Så det betyder att du inte mediterar på rätt sätt. Kontakta då din lärare, din assistentlärare och reda ut vad du gör för fel. Om du praktiserar vipassana som man ska, så måste det bli någon förändring till det bättre i ditt liv. Vänta dig inga mirakel, men någon förändring måste det bli. Något kan hända i ditt liv som också hänt tidigare. Något oönskat sker, eller något du önskar blir inte av. Någon beter sig illa och du reagerar. Reagerar du på samma sätt, med samma intensitet och lika länge som du brukade? Eller har det skett en förändring? När du väl har reagerat är det viktiga. Hur snabbt kommer du till sans? Hur snabbt börjar du iaktta kroppsförnimmelser? Hur snabbt släpper de negativa känslorna sitt grepp? Och hur snabbt börjar du istället utveckla kärlek och medkänsla till den personen som du tidigare blev arg på? Undersök dig själv hela tiden på det sättet. Kanske hamnar du i samma situation som du mött tidigare i livet 10 gånger. Det är möjligt att du reagerar på samma sätt som tidigare 9 gånger. Ingen förändring. Men om du vid åtminstone ett av dessa 10 tillfällen inte reagerar, utan istället börjar iaktta andning, börjar iaktta förnimmelser, då är det en stor bedrift. 1 gång av 10. Med tiden blir detta till 2 gånger av 10, 3 gånger av 10. Det är så du märker att du verkligen gör framsteg på vägen. Säg att något händer som brukar tända också tidigare. Och du reagerar. Du utvecklar negativa känslor. Du utvecklar ilska, vrede. Tidigare brukar du älta denna ilska i sig 8 timmar oavbrutet. I 8 timmar kokar du av ilska, ilska, ilska. Nu märker du att det går över efter 6 timmar. Efter 6 timmar börjar du le. Med tiden märker du att du börjar le efter 4 timmar, efter 2 timmar, efter 1 timme, 1 halvtimme, 15 minuter, 5 minuter. Om den tid du lider minskar, då är du inte lika olycklig som förut. Om du tidigare var olycklig 8 timmar och nu bara är olycklig 6 timmar, så har du vunnit 2 timmar. Du är mindre olycklig. 4 timmar. Om du bara kokar inom dig i 4 timmar. Då är du bara olycklig i 4 timmar. Och så här måste den tid du kokar bli kortare, kortare och kortare. Även om du inte började iaktta andning eller förnimmelser. Kommer du ändå märka att tiden blir kortare och kortare. Och intensiteten avtar. Detta är inte magi eller ett mirakel. Ingen övernaturlig kraft kommer till din hjälp. Naturlagen fungerar helt enkelt så. Men om du leker förnimmelseleken här i 10 dagar, då ger din övning inget bra resultat. Jag påminner eleverna om detta om och om igen. Tyvärr finns det elever som tar kurs efter kurs. 10 kurser, 20 kurser, någon gör 100 kurser och ändå ingen förändring. Ingen förändring. Det beror på att de leker förnimmelseleken. När det uppstår behagliga förnimmelser blir man upprymd. Härligt, min meditation går så bra. När en grov, stelnad, obehaglig förnimmelse kommer känner man sig nedslagen. Åh, nu går min meditation så dåligt. Detta är inte vipassana. Det är helt emot vipassana. Vilken slags förnimmelse som kommer, behaglig eller obehaglig, det har ingen betydelse. Förnimmelse, vad är utmärkande för en förnimmelse? Ja visst ja, anicca, den är anicca. Den uppstår, den försvinner. Varje gång en förnimmelse dyker upp måste förståelsen av anicca också finnas. Ja visst, den uppstår och försvinner, uppstår och försvinner. Och med denna förståelse av anicca ökar din vishet, ökar din sinnesjämvikt. Det är så du får nytta av vipassana. Annars finns inget att hämta. Om du hela tiden leker förnimmelseleken, upprymd med behagliga förnimmelser, bedrövad med obehagliga förnimmelser, om detta fortsätter kurs efter kurs, om detta fortsätter under morgon- och kvällssittningarna, vad tror du det kan ge? Det ger ingenting alls. Något oönskat inträffar och du reagerar med ilska, men tiden ilskan pågår har blivit kortare. Varför? Du har inte börjat iaktta andning eller förnimmelse. Anledningen är att du mediterar morgon och kväll. Även om du inte avsiktligt iaktta andningen eller förnimmelserna har en del av sinnet börjat iaktta. Du kokar av ilska. Under en timme kanske du har några få ögonblick då och då när du iaktta andningen, när du iaktta förnimmelser. Samma sak nästa timme, några få ögonblick, några få ögonblick. Dessa få ögonblick är fantastiska ögonblick. Det är som en bil som far fram i hög fart och är nära att kollidera med något. Om du bromsar lite kommer farten avta en aning. Bilen fortsätter i hög fart och återigen bromsar du. Bilen skulle ha rullat i sig 8 timmar. Nu stannar den efter 6 timmar. Sen 4 timmar. Sen 2 timmar. Sen 1 timme. Ilskan var så stark att det skulle kokat inom dig i 8 timmar. Men utan att du märkte det bromsade du ner den lite. Stoppade den lite. Det händer om du mediterar varje dag och inte leker förnimmelseleken. Vad händer om du leker förnimmelseleken? Något har hänt i världen utanför som du inte tycker om. Det gör att du får en obehaglig förnimmelse. Och på grund av förnimmelsen blir du arg. Känner du en förnimmelse och om och om igen reagerar på den, blir du inte fri från ditt lidande. Detta är precis vad du gjort hela tiden innan du började praktisera vipassana. En obehaglig förnimmelse kom och du var negativ mot den. Du hade inte sinnesjämvikt. Så kommer nu återigen en obehaglig förnimmelse. Men du arbetar på rätt sätt. Och när en obehaglig förnimmelse kommer ler du. Åh, den är obeständig, förgänglig. Låt mig se hur länge den varar. Den är obeständig. Den uppstår för att försvinna. Den uppstår för att försvinna. Och du märker att det börjar hjälpa dig. Undersök dig själv regelbundet på det här viset för att se om du använder vipassana på rätt sätt i det dagliga livet. Förvänta dig inte att alla negativa känslor, allt som kokar inombords, ska försvinna efter en 10-dagars kurs. Nej, nej. Men det kommer att minska, minska och minska. Och det räcker gott och väl. Sakta men säkert märker du att du gör framsteg på Dhammas väg, på befrielsens väg, befrielse från allt lidande. Varje gång vi upplever lidande vill vi bli fria från det. Ingen vill egentligen älta sitt lidande. Det är okunnighet som får oss att älta vårt lidande, som får oss att fastna i lidande under lång tid. Heliga och visa människor i alla tider, och även vanliga människor, har sökt efter en väg att bli fria från lidande. De märkte att så snart något obehagligt inträffar i livet blir vi olyckliga, eländiga. Händelsen dyker upp i sinnet gång på gång och det gör oss mer och mer olyckliga. En lösning som de tänkte ut var att avleda uppmärksamheten genom att söka efter olika former av njutning. Till exempel, någon är djupt olycklig och för att bli fri från lidandet söker han förströelse. Han går på bio, han går på teater, han går till ett dansställe, till en bar, det ena eller det andra. Han tänker, nu är jag kvitt mitt elände, jag är inte olycklig längre. Men han har inte alls blivit av med sitt elände, eftersom all denna sinnliga njutning skapar fastklängande i sinnet. Och fastklängande och lidande går hand i hand. De är två sidor av samma mynt. Så man blir mer och mer olycklig. Om man klamrar sig fast vid njutning eller vad det nu kan vara, så blir man orolig, spänd och olycklig när det tar slut. Man blir inte fri från lidandet. Detta är ingen lösning. Det fanns också några heliga människor som föreslog: avled uppmärksamheten, men inte till sinnesnjutning, utan till något annat. Till exempel, något oönskat inträffar och du börjar bli arg. Ta en promenad. Om inte det fungerar, gå och drick ett glas vatten. På så sätt avleder du uppmärksamheten. Om detta inte heller fungerar, så börja räkna. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så avleder du uppmärksamheten. Om inte heller detta fungerade, gav de en lösning som fungerade då och som fortfarande fungerar. Du kanske känner hängivenhet, tillit, till en gud eller gudinna, eller till en helig människa, en befriad människa, en upplyst människa, vem det nu kan vara som du har stort förtroende för. Börja i så fall att mentalt recitera hans eller hennes namn och fortsätta att recitera, recitera och recitera. Eftersom du har stark tillit kan du lätt recitera det namnet. Och genom att recitera namnet avleder du uppmärksamheten till något annat. Ilskan avtar och du känner dig fri från ilska. De erbjöd ytterligare en lösning. Tänk dig en gud eller gudinna eller en helig eller upplyst människa och föreställ dig hur de ser ut. Behåll denna bild eller gestalt i sinnet. Och du märker snart att ditt sinne avleds från ilskan. Du känner att du blir fri från ilska, från lidande, från den negativa känsla som hade uppstått i sinnet. Du blir fri från allt detta. Det kan verka så. Det kan verka som om du har drivit ut dina negativa känslor genom att recitera dessa namn. Men verkligheten är annorlunda. De som blir fullständigt upplysta, de blir fullständigt upplysta eftersom de utforskade kroppens och sinnets hela verklighet. De gick bortom kroppens och sinnets verklighet och upplevde något som är bortom kropp och sinne. De upplevde den eviga sanningen, den yttersta sanningen, naturlagen i sin helhet. De förstår att när du avleder uppmärksamheten kan det verka som om du har blivit av med de negativa känslorna. Men i själva verket har du bara tryckt ner dem. De har visserligen försvunnit från ytan, men istället har de tryckts ner till ett djupare plan av sinnet. På ett ytligt plan i ditt sinne känner du, bra, nu är ilskan borta, eller om det nu är hat, eller illvilja, eller lidelse, eller rädsla. All negativitet jag kände är borta. Men djupt inom dig fortsätter du att älta negativa känslor, undanträngda till ett omedvetet eller halvt medvetet plan. Hela tiden fortsätter de att mångfaldigas, mångfaldigas och mångfaldigas. Du har inte blivit fri från ditt lidande. Att fly är ingen lösning på problemet. Dessa upplysta människors upptäckt var, iaktta det, iaktta det. När någon negativ känsla uppstår, som till exempel lidelse, träng inte bort den, men ge den heller inte fritt spelrum i tal eller handling. Och på samma sätt om rädsla uppstår, eller om ilska, hat eller oro uppstår, träng inte bort den känslan och uttryck den inte heller genom tal eller handling. De gav oss en medelväg, iaktta den negativa känslan. Ilska har uppstått, iaktta den. Lidelse har uppstått, iaktta den. Om du iaktar tränger du inte bort något, och om du bara iaktar objektivt, ger du inte heller fritt spelrum åt den negativa känslan. Bara iaktta. Och du kommer märka att orenheten blir svagare och svagare och svagare. Och till slut försvinner den. Den ställer inte till problem. Eftersom du iaktta löser problemet sig själv. En mycket bra lösning, men mycket svår att tillämpa. Mycket svår att tillämpa. När en negativ känsla uppstår, säg att ilska uppstår, blir man snabbt övermannad. Den negativa känslan tar snabbt överhanden. Det är så svårt att iaktta. Det går inte. Kan man inte iaktta är det ingen lösning. Teoretiskt är det bra, men det går inte att tillämpa. Då måste du ha någon som kan påminna dig. Du måste ha en privatsekreterare i närheten. När ilskan kommer ska privatsekreteraren påminna dig. Se upp, nu kommer ilska. Och Buddha sa, iaktta ilskan, iaktta ilskan. Din sekreterare arbetar bara 8 timmar om dagen. Och du har inte något avtal med ilskan att den bara ska komma när din sekreterare är i tjänst. Den kan komma när som helst under dygnets 24 timmar. Vilken dag som helst under årets 365 dagar. Så du måste ha 3 privatsekreterare som arbetar i 3 skift. Och varje land har sina lagar när det gäller arbete. Arbetsgivare måste ge rejält med semester. Så 4 eller 5 privatsekreterare behövs. Vem har råd med det? Okej, säg att någon har råd med det. Varje ögonblick finns det en privatsekreterare i närheten, som en skugga. Och så kommer ilskan. Privatsekreteraren säger, åh, se upp nu, ilska, ilska. Ta dig ur ilskan, iaktta ilskan. Och det första du gör är att ge honom en örfil. Din idiot, ska du lära mig? Jag gör som jag vill. Jag vet vad jag ska göra. Ilska. Ilska är trots allt ilska. Okej, säg istället att du gör som du ska. Du tackar honom. Bra, du har gjort ditt jobb. Du har gett mig ett bra råd. Fint. Nu ska jag iaktta ilskan. Men hur ska man iaktta ilska? Ilskan har ingen form. Ilskan har ingen färg. Om du sluter ögonen och försöker iaktta, vad ser du då? Bara föremålet för din ilska. Den eller den sa si, den eller den gjorde så. Något oönskat hände, något önskat blev inte av. Det är vad som dyker upp om och om igen i sinnet. Du iaktar inte ilskan, du iaktar bara föremålet för ilskan. Och detta ökar ilskan ytterligare. Ilskan växer och växer. Det är inte ilskan du iaktar. När upplysta människor talade eller gav råd var det alltid praktiska råd. De visste mycket väl att när en negativ känsla uppstår är det mycket svårt att iaktta den negativa känslan, den abstrakta negativa känslan, som den är. Men de insåg att sinne och materia hänger intimt samman. Så snart en negativ känsla uppstår i sinnet, till exempel ilska, lidelse eller rädsla, händer 2 saker rent fysiskt. Den ena på ett lite grövre plan, den andra på ett lite subtilare plan. På ett grövre plan slutar du att andas normalt. När du känner ilska, lidelse eller rädsla ändras den normala andningen. Den blir lite snabbare, lite tyngre. När just den orenheten försvunnit blir andningen åter normal. Så det händer alltså något med andningen. Och något annat händer på ett mer subtilt plan. En biokemisk reaktion av något slag sätter igång. Det kanske börjar pulsera, eller värme kan uppstå, eller svettningar, det kan uppstå spänningar. Någon slags biokemisk reaktion börjar i kroppen. Det är dessa 2 förändringar som sker. Det är mycket svårt att iaktta ilska som ilska, abstrakt ilska. Lidelse som lidelse, abstrakt lidelse. Men om man mediterar blir det lätt att iaktta andningen, att iaktta förnimmelser på kroppen. Det var just detta som upplysta människor lärde ut. Det står klart att också en helt vanlig människa som utvecklas får lätt att iaktta detta. Till och med abstrakt ilska, abstrakt lidelse kan iakttas objektivt. Det var därför upplysta människor sa, iaktta andningen, iaktta förnimmelser. När du iakttar andning och förnimmelser avleder du inte uppmärksamheten till något annat. Förnimmelse och andning är som myntets andra sida. På en sida av myntet har vi negativa känslor. Och på den andra sidan har vi dessa fysiska förändringar som sker. Vi andas inte längre normalt eller förnimmelser uppstår på kroppen. Du möter problemet. Du flyr inte undan problemet. Och du tränger inte heller bort det. Man hade hittat en fantastisk lösning. Och den kräver att man mediterar. Ingen magi, inget mirakel. Sinnets gamla vanemönster var att alltid fångas av det som sker utanför oss. Vi försökte aldrig förstå vad som händer inom oss. Vipassana hjälper oss att se vad som händer inom oss. Det är viktigare än vad som händer utanför oss. När man hela tiden fångas av det som sker utanför, då fastnar man i villfarelsen att jag är olycklig på grund av vad som sker utanför mig. Jag är olycklig därför att han eller hon sa det här, eller att han eller hon gjorde det där. Du fortsätter tro att orsaken till att du lider ligger utanför dig, utanför dig, utanför dig. Mannen säger, om min fru bara ändrade sig lite, skulle det bli rena himmelriket. Allt skulle bli så bra. Hon måste ändra sig lite. Och frågar frun. Hon säger, min man måste ändra sig lite. Åh, så underbart allt skulle bli om han bara ändra sig lite. Pappan säger att sonen måste ändra sig lite. Sonen säger att pappan måste ändra sig lite. Svärmodern säger att svärsonen, svärdottern, måste ändra sig lite. Och svärdottern och svärsonen säger att svärmodern måste ändra sig. Alla andra måste ändra sig, men inte jag. Mig är det inget fel på. Jag är helt okej. Vi finner fel bara utanför oss själva. Vi hittar alltid orsaken till vårt lidande utanför oss själva. Alltid utanför oss. Så genom hela livet använder vi all vår energi, all vår styrka, till att rätta till det som är utanför oss, till att korrigera vad som är utanför oss. Vårt stora misstag är att vi helt och hållet glömmer bort vad som sker i vårt inre. Du slösar bort din energi. Det är så svårt att förändra andra. Du har ingen kontroll över andra. Hur ska du kunna förändra andra? Även om man skulle bli härskare över hela världen, med enorm makt, så kan man inte ordna sitt liv så att allt går precis som man vill och inget går en emot. Det är omöjligt. Även om vi använder all vår kraft till att korrigera någon, till att förändra någon, vad finns det för garanti att det inte dyker upp någon annan som hittar på något som går emot vår vilja? Omöjligt. Du kan inte förändra hela världen. Men du kan förändra dig själv. Helt klart kan du förändra dig själv. Det finns ett talesätt i Indien. Stigen är full av törne, full av småsten. Det är svårt att sopa den ren. Det är ont när du trampar på törnen och småstenen. Bästa lösningen är, ta på dig ett par skor och gå. Då är du skyddad. Du behöver inte bry dig om taggar och törnen. Låt dem ligga. Eller solen. Solen är mycket stark och du önskar att den var mindre stark. Det här är för hett för mig. Du kan inget göra åt solen, så ta ett paraply, ta ett parasoll och ge dig iväg. Då behöver du inte bekymra dig om solen. Så se till att skydda dig. Och skydda dig gör du genom att bara iaktta det som sker inom dig. Det är vad du har börjat göra genom att praktisera vipassana. Om du inte förstår sanningen, den fullständiga sanningen, blir du hela tiden vilseledd. Panya. Ordet panya betyder ordagrant pakarena janati ti panya. Du ser och förstår saker och ting ur olika synvinklar. Om du försöker se och förstå problemet ur en enda synvinkel är det en partiell, ofullständig sanning. En ofullständig sanning är alltid en förvrängd sanning. Den hjälper dig inte. När du ser samma problem från olika håll kommer du närmare och närmare sanningen i sin helhet. Då försvinner okunnigheten. Då fattar du goda beslut och då handlar du rätt eftersom du iakttar sanningen i sin helhet. En berättelse från det förflutna. Fem blinda män leddes fram till en elefant. De hade aldrig sett en elefant. De var blinda från födseln. Man sa till dem att undersöka elefanten och beskriva vad en elefant är. En tog tag i elefantens ben, Ah, jag vet. Det är som en stolpe. För honom var elefanten som en stolpe. En annan tog tag i elefantens svans. Ah, det är som en borste, som en kvast. För honom var elefanten en borste, en kvast. Så här gav de alla sin beskrivning av elefant. Alla beskrivningarna var sanna, men bara delvis sanna, långt ifrån den verkliga sanningen. Om du på samma sätt ser saker och ting ur en enda synvinkel, då är det bara en partiell sanning, en förvrängd sanning. Alla dina beslut blir fel. Här hjälper vi passarna dig. Panya hjälper dig att se världen ur olika synvinklar. Ett mycket viktigt perspektiv saknades. Från det att vi föds och öppnar ögonen ser vi bara det som sker utanför oss, utanför oss, utanför oss. Vi har aldrig brytt oss om att se vad som sker inom oss. Nu har vi passarna gett ett annat perspektiv. Något har hänt utanför mig. Låt mig se vad som händer inom mig. Så lämnar du den förvrängda sanningen där du ser allt ur en enda synvinkel. Du har åtminstone två perspektiv nu. Utanför, innanför. Och när du går vidare på vägen kommer du att få ytterligare perspektiv. Men detta perspektiv, att se vad som sker inom dig, är mycket viktigt. Nu tycker du att 100% av orsaken till ditt lidande finns utanför dig. Men när du går vidare på vägen och börjar iaktta vad som sker inom dig, inser du snart: ja, något hände utanför mig, men något hände också inom mig. Så orsaken till mitt lidande är till 50% utanför och 50% innanför. Okej, du har börjat dela ansvaret, 50%. Då gör du i alla fall något för att förändra dig. 50%. Bra. Det kommer en dag, om du praktiserar vipassana på rätt sätt, då du inser att orsaken till mitt lidande finns det 100% inom mig. Inte ens en kvarts procent ligger utanför mig. 100% av orsaken finns inom mig. Inget utanför mig kan göra mig olycklig. Och inget utanför kan heller göra mig lycklig. Orsaken till min sanna lycka finns det 100% inom mig. Orsaken till mitt lidande finns det 100% inom mig. Då börjar du arbeta inom dig. Och det som sker inom dig blir viktigast. Då förändras hela livsmönstret. Du tar det lätt ur ditt lidande. Eftersom du har börjat se vad som sker inom dig. Ett exempel. Säg att någon har skadat dig. Någon har gjort dig en stor oförrätt. Du tar ditt fall till domstolen. Jag vet inte hur det är i den här delen av världen, men i mitt land kan det ta flera år innan ett mål blir avgjort i domstol. Målet skickas från den ena domstolen till den andra, från den lokala domstolen till den federala domstolen till högsta domstolen. Säg att det tog 7 år innan målet hamnade hos högsta domstolen. Domarna i högsta domstolen gick igenom alla papper, alla bevis och kom fram till att det som hänt var motpartens fel till 100%. Du hade inte gjort något fel alls. Motparten ska straffas. Okej, domarna har dömt ut ett straff enligt landets lag. Men om du är vis börjar du tänka, om jag nu inte har gjort något orätt, om domarna i högsta domstolen säger att jag inte har gjort något fel, varför har jag då lidit så under dessa 7 år? Dag och natt under 7 års tid har jag levt utan sinnesro. Det måste finnas någon naturlag, någon Guds lag, som kan förklara varför jag straffas så. Med hjälp av vipassarna förstår du varför du straffats. Du är själv ansvarig. I varje ögonblick kokar det inombords av negativa känslor. Den och den har gjort detta. Den och den gjorde så och så emot mig. Du är själv ansvarig. Hela tiden kokar inom dig. Säg att någon förolämpar dig. Någon har förolämpat dig. Han är din fiende. Han vill inte se dig lycklig. Han vill se dig olycklig. Det är därför han förolämpar dig, hånar dig. Han har förolämpat dig denna enda gång. Han har gjort dig olycklig och sen gått sin väg. Vad händer nu? Han vill att du skulle bli olycklig, men bara en gång. Eftersom man bara förolämpade en gång. Men vad händer nu? Du svarar, okej, vi är överens. Du vill att jag ska vara olycklig. Visst, Jag ska vara olycklig i timmar, i dagar, i år. Du kanske säger, han har sårat mig så djupt. Det ska jag komma ihåg i hela mitt liv. Du ska komma ihåg det i hela ditt liv. Vem gör du detta för egentligen? Du ska fortsätta att älta ditt lidande, helveteslidande, under resten av ditt liv. Det ska jag komma ihåg i liv efter liv. Liv efter liv i helvetet. Vansinne. Vad håller du på med? Det var du själv som gjorde fel. Någon kom med en present av förolämpningar och du tog emot presenten. När någon förolämpar dig är det hans eller hennes problem. De är fulla av negativa känslor. Det är deras lidande. Så varför dela det lidandet? Varför ta på dig det lidandet? Bara le som Buddha. Nej, jag tänker inte ta emot din present. Om du måste lida för detta, så måste du. Jag kan inte lida för dig, och jag tänker inte lida. Att ta emot presenten var ett stort misstag. Men du fortsätter att älta och påminna dig själv. Det var så han förolämpade mig. Det var så hon förolämpade mig. Du spelar ständigt upp detta drama inom dig, om och om igen, år efter år. Ingen annan har ansvar för detta. Det är ditt eget ansvar. Det blir tydligare och tydligare när du undersöker verkligheten inom dig. Du ser klart. Jag är själv ansvarig. Varje gång jag reagerar får jag lida. När jag inte reagerar på vad som händer utanför mig, lider jag inte. Jag kan le. Djupt inom mig själv bär jag hela ansvaret. När jag förändrar detta vanemönster blir jag fri från lidande och kan leva ett bättre liv. Men detta kräver mycket övning. Allt blir lättare om du praktiserar vipassana på rätt sätt. Om du förstår metoden klart och tydligt. Hur den materiella strukturen, kroppen, fungerar. Hur biokemiska reaktioner uppstår på grund av de olika förnimmelser som uppstått. Hur sinnet, de fyra delarna av sinnet, fungerar. Hur vinyana, den del av sinnet som uppfattar, fungerar. Hur sanya, den del av sinnet som känner igen, fungerar. Hur vedana, den del av sinnet som känner förnimmelser, fungerar. Hur sankara, den del av sinnet som reagerar, fungerar. Hur de fungerar. Om du hela tiden iakttar dem, kommer du märka att den fjärde delen, sankara, den reagerande delen, har blivit så stark. Och att den första delen, vinyana, som bara är medveten, som iakttar objektivt, har blivit så svag, så svag. Den fjärde delen har blivit så stark. Och detta är orsaken till ditt lidande. Genom att praktisera vipassana kommer du märka att den fjärde delen, sankara, blir svagare, svagare och svagare. Även om du reagerar kommer det vara som ett streck som dras i vatten. Det kommer inte lämna några djupa spår. Och den första delen, som iakttar, 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 blir starkare, starkare och starkare. Då tar du dig lätt ur ditt lidande. Men detta förutsätter att du praktiserar på rätt sätt. När du iakttar verkligheten blir det väldigt tydligt var misstaget ligger, var lidandet börjar, hur lidandet börjar. Om du inte iakttar så tänker du, alltid när jag ser den här personen börjar jag utveckla negativa känslor. Är det verkligen så det ligger till? Det skulle betyda att något är fel med den här personen. Hans eller hennes biokemi är sådan att din biokemi påverkas och du börjar utveckla negativa känslor. Om det är sant, då måste alla som ser den personen fyllas av negativa känslor. Men så är det inte. Säg att den personen ses av fem olika personer samtidigt. En kanske fylls av negativa känslor, ilska. En annan kanske känner lidelse. En tredje känner rädsla. En fjärde kanske känner något annat. Det uppstår olika känslor hos alla fem. Då blir det tydligt. Något är fel med ligger inte hos den andra. Det ligger hos mig. Varje individs problem finns inom individen själv. Ett exempel. En konstnär, en mycket skicklig konstnär, måla med pensel på en målarduk. En mycket vacker gestalt tar form, mycket vacker. Han tittar på denna gestalt. Åh, så vacker, en så vacker människa. Och han förlorar fullständigt balansen. Jag vill leva med henne, hon är så vacker, jag måste få leva med henne. Folk säger, du är galen, det är din egen skapelse, skapar du din egen fantasi. Den är helt overklig. Och nu har du fått för dig att du vill leva tillsammans med ett porträtt. Hur ska det gå till? Åh nej, jag kan inte leva utan henne. Jag måste ha henne. Helt galen. Samma konstnär kanske målar en annan gestalt som är skräckinjagande, grym. Åh, denna människa är så hemsk, så grym. Han kommer att förinta mig, förgöra mig, rädda mig, snälla rädda mig. Folk kommer att säga, din galning, det är din egen skapelse, din egen fantasi, vad håller du på med? Vi kan säga att denna konstnär är galen, men vi gör alla samma sak. Vi skapar hela tiden bilder och sen reagerar vi på dessa bilder. Vi skapar föreställningar för att sedan reagera på dessa föreställningar. De är alla bilder ur vår fantasi, gestalter ur vår fantasi, och ändå reagerar vi så kraftigt på dem. Ett exempel. För 20 år sedan sa eller gjorde någon något som jag, vilket betyder min Sanja, inte tyckte om. Min Sanja sa, mycket illa. Och så snart min Sanja sa, mycket illa, reagerade min Sankara, en mycket dålig människa. Negativa känslor uppstod och jag skapade en bild av den här personen. En mycket dålig människa, en mycket dålig människa. Jag träffar honom inte på 20 år. Efter 20 år får jag syn på samma person igen och jag reagerar genast. En mycket dålig människa, en mycket dålig människa. På dessa 20 år har han kanske blivit en helig människa, vem vet? Och den första gången var det bara min Sanja som sa, en mycket dålig människa. Han kanske inte alls var dålig. Vem vet? Det var bara min egen skapelse. Jag skapade en bild av honom som en dålig människa. Jag reagerar på den bilden, på den mentala bilden, som jag själv skapat, som jag själv format. Denna gestalt, denna bild kommer emellan hur personen egentligen är och min reaktion. Bilden, gestalten kommer emellan och jag reagerar på bilden, på gestalten. Ett annat exempel. För 20 år sedan sa eller gjorde någon något som jag tyckte om. Det betyder att min Sanja tyckte om det. Min Sanja gjorde en bedömning. En underbar människa. En sann gentleman. En sann gentleman. En helig människa. Verkligen en helig människa. Jag träffar honom inte på 20 år. Efter 20 år har jag fortfarande kvar denna bild. Denna föreställning. Ah, en sann gentleman. Han kan mycket väl ha blivit en djävul. Under dessa 20 år kan han ha förändrats fullständigt. Och vem vet, han var kanske en djävul från första början. Det var bara min Sanja som sa, en sann gentleman, verkligen en sann gentleman. Jag reagerar på mina egna föreställningar. Detta blir allt tydligare när du börjar undersöka hur de fyra delarna av sinnet fungerar. Hur samspelet mellan den mentala och den materiella strukturen går till. Allt detta blir tydligt om du iakttar objektivt, objektivt, objektivt. Samma person, samma objekt, ses av fem olika människor. Fem olika människor har fem olika mentala bilder av samma person. De reagerar på sina egna bilder, inte på personen. Det kan vara så att samma objekt kom i kontakt med något av mina sinnesorgan, ögon eller öron eller vilket sinnesorgan som helst. Vid fem olika tillfällen. Samma objekt och ändå reagerar jag på fem olika sätt. Säg att vissa ord når mina öron. Samma ord når mina öron vid fem olika tillfällen och jag reagerar på fem olika sätt. För en god vipassana-meditatör blir det tydligt varför. Ett exempel. Detta exempel är bara ett exempel. Det är inte taget ur verkligheten. Det är bara ett exempel. En kväll är jag ute och går med fem av mina elever. Det är lite mörkt. Någon ligger på vägen framför oss. En av mina elever råkar stöta till denna person, råkar trampa på honom. Han skriker, är du blind? Har du ögon eller knapphål? Dessa ord når mina öron. Jag märker att jag har härliga förnimmelser i kroppen. Mycket behagliga förnimmelser. Ett flöde av mycket behagliga förnimmelser. Någon har förolämpats. Har du ögon eller knapphål? Och ändå har jag mycket behagliga förnimmelser. En händelse. En andra händelse. Jag är ute och går för mig själv. Jag råkar stöta till denna person och han skriker på samma språk, med samma ord, i samma tonläge. Är du blind? Har du ögon eller knapphål? Nu märker jag att jag inte har några behagliga förnimmelser. Inga behagliga förnimmelser alls. Istället har jag obehagliga förnimmelser. En tredje händelse. Återigen, bara ett exempel. Jag är ute och går med fem av mina elever. Återigen råkar jag stöta till denna person. Och återigen skriker han med samma ord. Är du blind? Har du ögon eller knapphål? Och jag märker att de obehagliga förnimmelserna är kraftigare än förra gången. Samma ord, men vilken skillnad. En fjärde gång, bara ett exempel. Återigen är jag ute och går. Jag råkar stöta till den här personen. Återigen skriker han i samma tonläge. Är du blind? Har du ögon eller knapphål? Och plötsligt inser jag. Det är min son som säger dessa ord. Min son. Min son förolämpar mig. Är du blind? Har du ögon eller knapphål? Åh, förnimmelserna blir så obehagliga. Så obehagliga. Den femte gången. Återigen, bara ett exempel. Jag är ute och går med fem av mina elever. Jag råkar stöta till honom. Han skriker på samma sätt. Jag känner igen honom. Min son. Nu är det helt outhärdligt. Helt outhärdligt. Varför? Det är samma ord som når mina öron vid de fem tillfällena. Varför blir reaktionerna olika varje gång? Vad är det som händer? En god vipassana meditatör börjar förstå vad som sker. När dessa ord nådde mina öron den första gången sa min Sanya, visst, dessa ord är förolämpande, men de är inte till dig, inte till dig. De är till dina elever. Och dessa elever, jag lär dem ständigt, var uppmärksam, var uppmärksam, var uppmärksam och närvarande när du går. De är så omogna, de har inte förstått någonting alls. De råkar stöta till någon och då får de stå ut med att bli förolämpade. Jag däremot är en vipassana lärare. Jag gör inte sådana misstag. Det är inte jag som blir förolämpad. Det är mina elever. Och jag har behagliga förnimmelser över hela kroppen. Så snart man föds, växer upp och kommer till sans. Om man kommer till sans eller förlorar sansen, vem vet. Men i dagligt tal säger man komma till sans. Det första man gör är att skapa en bild av sig själv. Jag, Goenka. Och när jag skapar en bild av mig själv gör jag en mycket vacker Goenka. En underbar Goenka. Jag placerar den i mitt sinnestempel. Så fantastisk. Goenka är så fantastisk. Vid det första tillfället märkte jag att förolämpningen gällde mina elever. De är omogna, medan jag är en vipassana lärare. En så mogen människa, och så vidare. Min självbild fick lite extra glans. Åh, underbart. Goenka är så fantastisk. Andra gör misstag, men han kan inte göra några misstag. Den andra gången var det samma förolämpningar. Och min Sanya sa, det är du som förolämpas nu, inte dina elever. Det finns inte några elever här. Och den självbild jag skapat och klamrat mig fast så hårt vid, den slår sönder. Någon förolämpar mig. Mig, en så stor vipassana lärare. Vad är det med dig? Du blöder inte. Du håller inte på att dö. Vad är det för fel på dig? Vad skriker du för? Attityden är helt annorlunda nu. Mycket obehagliga förnimmelser uppstår. Och den tredje gången, varför var det ännu mer obehagligt då? Eftersom mina fem elever var där tillsammans med mig. Man skapar en bild av sig själv, inpräglar den i sitt sinne och klamrar sig fast vid den. Det är i sig vansinne. Vad man dessutom gör är att skapa en fin bild av sig själv hos andra. Alla elever måste tycka att Goenka är så fantastisk, Goenka är så fantastisk. Man iscensätter så många dramer, gör så många olika saker, bara för att skapa en bra bild av sig själv hos andra. Jag hade ansträngt mig så mycket för att skapa en fin bild av mig själv hos dessa fem elever. Nu faller den samman. Förut krossades bara min egen självbild. Nu krossas alla fem bilderna. Jag känner mig så olycklig. Fem gånger så olycklig. Om någon förolämpar mig när jag är ensam, kan jag kanske tycka att han förolämpade mig, men det spelar ingen roll. Men nu har någon förolämpat mig offentligt inför så många människor. En förolämpning är en förolämpning, vare sig man är ensam eller tillsammans med andra. Så vad är skillnaden? Skillnaden är att du har skapat en bild av dig själv hos så många människor. Och när den krossas blir du ännu olyckligare. Detta blir allt tydligare när du går djupare och djupare inom dig och analyserar vad som sker. Den fjärde gången. Varför är det ännu mer obehagligt? Jag. Sfären av jag utökas nu. Min. Man börjar skapa bilder, gestalter av min. Min son, min dotter, min fru, min man, min mor, min far, min det här, min det där, min det ena eller det andra. Man skapar en fin bild och klamrar sig fast vid den. Hela tiden lurar man sig själv. Jag älskar min son, jag älskar min man, jag älskar min mor, jag älskar min far. Går du djupare kommer du förstå att du egentligen inte älskar någon. På Buddhas tid kom landets kung, Pasendi, i kontakt med Buddha. Han lärde sig Vipassana och blev en god meditatör. När en familjemedlem blir en god meditatör blir de andra sakta men säkert attraherade. Hela hans familj blev Vipassana meditatörer. Hans fru, Mallika, drottningen, var också en mycket god meditatör. De brukade meditera tillsammans i sitt meditationsrum i palatset. En dag efter entimmessittningen frågade kungen drottningen: Mallika, säg mig, vem älskar du mest av alla i världen? Hon svarade: underbart, samma fråga dök upp i mitt sinne när jag mediterade. Och jag insåg att jag älskar inte någon, jag älskar bara mig själv. Pasindi log, han sa: samma fråga kom i mitt sinne. Jag undersökte mig själv och fann att jag bara älskar mig själv. Jag älskar inte någon. Utan Vipassana skulle det vara ett helt annorlunda. En drottning som säger till kungen: jag älskar bara mig själv, inte dig. Vad är det för drottning? Hon skulle ha blivit halshuggen. Men här är kungen och drottningen båda Vipassana meditatörer. De gick glatt till Buddha och sa: när vi mediterade så... Buddha sa: sadu. Detta är början. Detta är första steget till att förbättra sig själv. Så länge man lever under villfarelsen att jag älskar den ena eller den andra, jag älskar honom eller henne, så tar man sig inte ur detta vansinne. När man däremot börjar inse jag älskar bara mig själv, vilken självcentrerad människa, vilken självisk människa jag är, först då kan man börja förbättra sig själv. De du kallar min son, min fru, min man och så vidare. Du har vissa drömmar för dem. Du har vissa ambitioner, vissa drömmar som du vill att de ska förverkliga. Och det är därför du älskar. Du älskar därför att du förväntar dig något tillbaka. Men när du älskar och förväntar dig något tillbaka, då älskar du egentligen inte den människan. Du älskar bara dig själv. Du älskar dina egna ambitioner. Du älskar dina egna drömmar. Självcentrerad kärlek. Det gör inget gott. Äkta kärlek går i en enda riktning. Du bara ger. Du förväntar dig inget tillbaka. Du bara ger. När en vipassana meditatör börjar inse detta, då börjar han eller hon att komma ur sin egoism, sin trångsynthet. Så vad hände då i det fjärde exemplet? Detta är min son. Så många drömmar. När han växer upp, han som är son till en stor vipassana lärare, Han kommer att tjäna läraren så väl. Han blir så lydig och så vidare. Och nu säger min Sanja att dessa ord kommer från min son. Min son förolämpar mig. Om någon, vem som helst på gatan, förolämpar mig. Någon som jag inte känner. Någon som inte finns med i mina framtidsdrömmar. Det tycker jag förstås inte om. Men det gör inte så mycket. Men min son, om min son förolämpar mig, då blir det outhärdligt. Så det femte exemplet. Varför är det ännu outhärdligare? På grund av samma misstag som jag fortsätter att upprepa. Bilden av min son. När jag försöker skapa en bild av mig själv hos andra, försöker jag också skapa en bild av min son, min dotter, min fru, min vad det nu kan vara. De är så fantastiska. De har kanske något fel, men det slätar över hela tiden. Nej, nej, nej. De är så fantastiska. Så fantastiska. Men de bilder av min son som jag har skapat i mina fem elevers sinnen, dessa bilder krossas. Jag blir fem gånger så olycklig. Allt detta blir klart och tydligt när du vet hur du ska iaktta dina förnimmelser. Något händer och du iakttar. Vad är det för slags förnimmelser jag har? Något har hänt. Vad för slags förnimmelse? Det är så vi passarna hjälper dig. Om du inte använder dig av vipassana i ditt dagliga liv, i vardagen, då blir det som vilken organiserad religion som helst. Man går till ett tempel, till en kyrka, till en pagod eller till en moské. Och där gör man en rit av något slag och känner sig väl till mods. Jag är en mycket religiös människa. Jag är en mycket religiös människa. Men detta hjälper oss inte i livet. Man lurar sig själv. Om vipassana också blir så. Jag tar en kurs varje år. Jag sitter morgon och kväll. Då har jag gjort mitt. Sen får Buddha göra sitt. Jag gör ju hans jobb. Jag gör ju det han sa jag skulle. Nu får han rädda mig från allt lidande. Detta fungerar inte. Du måste själv förändra ditt vanemönster. Du måste på djupet förstå hur du gör dig själv olycklig. Från ögonblick till ögonblick skapar du bara lidande för dig själv. Antingen begär eller motvilja. Begär eller motvilja. Med den här förnimmelsen eller den där förnimmelsen. Begär eller motvilja. Begär eller motvilja. Du är fylld av lidande. Med den här tekniken tar du dig ur din galna vana. Tar du dig ur lidandet och eländet. Man ska inte ta en vipassana-kurs som en rit eller ritual. Det måste finnas ett syfte, en avsikt med att komma hit. Ditt syfte måste vara att förstå sinnets och materiens verklighet inom dig, genom egen erfarenhet. Och varje gång du kommer hit utvecklar du vissa goda egenskaper, vissa kvaliteter inom dig. Dessa kvaliteter hjälper dig att nå slutmålet, full befrielse. Det finns 10 kvaliteter. När du fulländar dessa når du lätt slutmålet. På dåtidens språk, på Buddhas språk, kallades de parami. En parami är en kvalitet som hjälper dig att ta dig över lidandets ocean och nå den andra stranden som är fri från allt lidande. Det finns 10 parami. När du kommer till en kurs som denna får du ett utmärkt tillfälle att utveckla alla dessa 10 parami. Lite åt gången, lite åt gången. Det är som att ha 10 krukor eller 10 kärl. Du häller en droppe i varje kruka. Och droppe efter droppe, så kommer en tid när alla krukor blir fyllda. När arbetet är fullföljt. Och då når du slutmålet. Vilka är då dessa paramis? Vilka är dessa 10 kvaliteter? Kom ihåg dem. Så att nästa gång du kommer ser du noga till att fylla på varje kruka med åtminstone en droppe. Ju fler droppar, desto bättre. En parami är nekamma parami. Att försaka, att avstå. Man måste avstå från sitt liv som lekman, som familjeförsörjare, för att bli fri från allt fastklamrande. Alla är inte beredda att avstå från ett sådant liv. Alla kan inte bli munkar eller nunnor. Hur ska man då kunna utveckla denna parami? Det är en viktig parami. Du får ett utmärkt tillfälle här under 10 dagar. Du har visserligen inte rakat huvudet eller klätt dig som munk eller nunna, men i allt väsentligt lever du samma liv som en munk eller nunna. På dessa kurser lever du nämligen helt på det andra ger. Den mat du äter har skänkts av andra. Allt du får här har betalats av andra. Och varför blir man munk eller nunna? Därför att då finns det inget som kan kallas mitt, mitt, mitt. Alla dessa paramis leder till att egot löses upp. Och egolöshet tar det till slutmålet. När man avstår från sitt liv som lekman och blir munk och går runt från hus till hus och ber om mat med tiggarskålen i handen, då börjar egot lösas upp. Här får du ett utmärkt tillfälle att öva dig i att avstå, att försaka. När vi satt igång med kurserna i Indien gjorde vi ett misstag. Och samma misstag gjorde vi här i väst innan vi hade våra center. Det tog tid att rätta till. Vi tog betalt av eleverna. Inte för läraren, eftersom den är ovärderlig. Hur skulle man kunna ta betalt för läraren? Och vad för slags betalning skulle man kunna ge? Men eleverna fick betala för de löpande kostnaderna för att hålla kurserna, som kost, logi och liknande. Det var fel. Men när center började växa upp runt om i världen, då började damma ges i sin rena form. Om du måste betala får du inte denna parami av försakelse, eftersom du hela tiden tänker, jag har betalat för detta. När du äter din mat, jag tycker inte om det här, jag har betalt för maten och jag gillar den inte. Jag vill ha, jag vill ha. Egot finns där hela tiden. En munk eller nunna accepterar däremot vad som än hamnar i tiggarskålen. Tiggar har inget val. Du äter vad du får och du är nöjd med det. Då löser du upp ditt ego. Det är mycket viktigt. Därför inga avgifter, ingen betalning. Inte för läraren, inte för maten, inte för logi. När det första centret i Indien grundades och vi först la fram denna idé blev styrelsemedlemmarna rädda. Goenkaji, vad är det du säger? Indien är så fattigt. Folk kan gå utan mat i flera dagar och du föreslår att maten här ska vara gratis. Det kommer krylla av människor. Jag sa, oroa er inte. Låt dem komma. De måste arbeta från 4:30 på morgonen till 9:30 på kvällen. Om de mediterar, om de arbetar, är det inga problem. Om de bara kommer för maten och inte arbetar, då måste de ge sig av. Så det blir inga problem. Och det blev inga problem. Inget hände. Det gick hur bra som helst. Folk kom för att arbeta seriöst. Samma sak hände i västvärlden. När jag började undervisa i väst sa folk, i väst kommer folk att vara misstänksamma mot dig. De kommer undra, varför tar du inte betalt? Inte ens för maten. Det är något som inte stämmer här. Du måste ha någon skum avsikt. Eller också har du stöd av någon regering eller någon underrättelseorganisation eller något sådant. Det är något skumt här. Hur kan man annars bjuda på kost och logi? Hur är det möjligt? Det går ju bara inte. Detta tvivel kommer hindra folk från att komma till kurserna. Jag sa, tvivlet kommer försvinna. Oroa er inte. Och se, det har försvunnit. Så damma, när den lär sig ut i sin rena form, är till så stor hjälp för eleverna. Det hjälper dig att utveckla denna parami av försakelse. Du tänker, här lever jag som munk. Under 10 dagar är jag munk. Under 10 dagar är jag nunna. Här måste jag leva som munk eller nunna, på det som andra ger. Och det hjälper dig. En annan parami är Shila parami. De 5 föreskrifter som du antog måste du också följa där ute. Men i världen utanför är det så svårt. Du bryter ständigt mot den ena eller den andra föreskriften. Men här kan du inte bryta mot någon Shila. Det kanske är på grund av omgivningen, att du är sysselsatt från 4:30 på morgonen till 9:30 på kvällen. Men ändå, du håller din Shila perfekt i åtminstone 9 eller 10 dagar. När du börjar tala imorgon, på den 10:e dagen, då finns det en liten risk. Det är därför du är tystnad i 9 dagar, så att du kan hålla denna Shila. När du börjar tala kanske du överdriver något, eller kanske döljer något, och då har du brutit mot din kila. Så i åtminstone 9 dagar har du perfekt kila. Då får du denna underbara parami. Och nästa parami är virya, strävan, ansträngning, flit. Som lekman måste man också anstränga sig, men all strävan syftar till att tjäna ihop till sitt uppehälle. Och man måste arbeta. Men när man kommer till en kurs som denna är virya den högsta virya. Det vill säga virya att rena sinnet, virya att leva ett bra liv. All din strävan går ut på att rena sinnet. Denna strävan kommer dig till godo som din parami av virya. Och nästa är panya parami, vishet. Du kan utveckla vishet även genom att stanna hemma och läsa skrifter. Eller genom att gå och lyssna på dhammaföredrag. Sutta maya panya, chinta maya panya. Men detta är inte parami. Paramin är bhavana maya panya, levande vishet. Vishet är något du måste leva. Det gör du när du är här i 10 dagar. Du upplever vishet. Du lever visheten. Du upplever sanningen om verkligheten inom dig. Du upplever naturlagen inom dig. Du lär dig leva enligt naturlagen. Detta blir till din parami. Paramin av panya. En annan parami är kanti parami. Tolerans. Tålamod. Du kommer till någon av dessa kurser där det sitter 100 eller 200 elever tillsammans och mediterar. Du försöker att inte störa andra, men någon stör dig. Någon börjar hosta eller rapa eller hicka och du blir irriterad. Vilka idioter, varför stör de andra? Då inser du plötsligt, ja visst ja, jag kommer ju inte hit för att utveckla negativa känslor. Jag ska utveckla medkänsla och kärlek, inget annat. Det är säkert någon som är sjuk eller okunnig. Varför skapa negativitet? Och du tar dig ur din negativitet. Du lär dig att utveckla kanti parami. Tolerans, tålamod, tolerans, tålamod. Och nästa parami är satcha, sanning. Att vara sann i sitt tal är en bra parami. Men på ett djupare, subtilare plan måste du ta varje steg på vägen med sanning, med den sanning som du själv upplever. Inte den sanning som Gautama, Buddha upplevt, eller den sanning som Jesus Kristus upplevt, eller den sanning som din lärare upplevt. Det går inte. Din egen upplevelse från ögonblick till ögonblick, från ögonblick till ögonblick, den tar dig till slutmålet, till den yttersta sanningen. Så satcha, sanning, sanning, sanning. Denna parami blir starkare, starkare och starkare. Och aditana parami, fast beslutsamhet. Det första man gör när man kommer till en kurs är att utveckla fast beslutsamhet. Jag ska stanna här i 10 dagar. Vad som än händer. Jag tänker inte sticka härifrån den andra dagen. Och inte den sjätte dagen. Och inte någon annan dag heller. Jag ska stanna här i 10 dagar. Jag accepterar vilken operation som helst. En annan aditana man tar är: jag ska följa alla regler, alla föreskrifter, dagsschemat, den ordning som gäller. Denna aditana är till stor hjälp. Ytterligare en aditana kommer efter vipassana. Du sitter i en timme, 3 gånger om dagen. Du byter inte ställning genom att röra på benen. Du rör inte på händerna. Du öppnar inte ögonen. Så mycket smärta, men ändå fullföljer du din aditana. Denna parami är en underbar parami. Den kommer vara till stor hjälp i framtiden. När Buddha blev fullständigt upplyst, den där natten när han satt under trädet, då satt han med aditana, med fast beslutsamhet, att jag ska inte byta ställning. Men inte bara under 1 timme eller 2 timmar, utan jag ska inte ändra ställning förrän jag har blivit fullständigt upplyst. Det kan ta flera år, låt vad som helst hända. Jag ska inte byta ställning. Om du kommer till det stadiet och efter 10 minuter börjar känna smärta och säger nej, 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 jag sitter senare istället. Då är det inte till någon hjälp. Under många liv måste du utveckla denna parami. Denna parami av aditana, aditana, aditana. Och när din tid kommer sitter du med denna fasta beslutsamhet och når ditt mål. Det är mycket viktigt, mycket viktigt. En annan parami är metta. Imorgon kommer du lära denna teknik. Kärleksfull omtanke. Kärlek för alla varelser. Medkänsla med alla varelser. Vi lär oss ända sedan barndomen. Älska din nästa. Älska dina medmänniskor. Vi säger hela tiden, på ytan. Må du bli lycklig, min kära granne. Må du bli lycklig. Må du bli lycklig. Men vi har så mycket negativa känslor mot den personen. Så djupt inom oss säger vi. Må du gå åt helvete för dig. Må du hamna i helvetet. Jag tål dig inte. Detta fungerar inte. Det blir inte till en parami. Det omedvetna, djupt i ditt inre, är mycket starkare än ytan. Det fungerar inte att ge metta bara på ytnivån. Då blir det inte till parami. Genom att praktisera denna teknik i 9 dagar renar du sinnet, renar du sinnet. Du bryter barriären mellan sinnets ytliga och djupare delar. Och imorgon, på den 10:e dagen, lär du dig hur man gör metta. Må alla varelser bli lyckliga. Må alla varelser dela min frid, min harmoni. Då finns det inga spår av negativa känslor. Och du lär dig sann metta, som kommer dig till del som en parami. Och nästa är upphäcka. Med alla upplevelser du har här, upphäcka. Behåll din sinnesjämvikt, sinnesbalans. Med vilken upplevelse du än har, behaglig, obehaglig, neutral, behåll din sinnesjämvikt. Du har ett underbart tillfälle att öva din sinnesjämvikt. Annars när upp- och nedgångar kommer i livet, behåller du kanske din sinnesjämvikt, men bara på en ytlig nivå. Nu upplever du vad som sker på djupet. Du upplever förnimmelse på djupet av sinnet och övar denna del av sinnet att förbli jämvikt. Upphäcka, upphäcka, upphäcka. Detta blir din parami. Och nästa är dana parami. Att ge, givmildhet, generositet. Det är mycket svårt för en lekman, en familjeförsörjare, att nå slutmålet. Varför? Den största svårigheten är att en lekman inte måste tigga sin mat. En munk eller nunna går ut och tigger sin mat, men en lekman måste arbeta hårt. Han måste arbeta hederligt och tjäna pengar för att försörja sig själv, för att försörja de som är beroende av honom och för att försörja andra. Detta är en lekmans ansvar. Men när man arbetar och tjänar pengar blir egot lätt upplåst. Jag är verkligen intelligent och smart. Det är därför jag tjänar så bra. De andra är helt misslyckade, men jag tjänar massor av pengar. Att tjäna pengar får egot att växa. Och så länge egot finns där är man långt från slutmålet, fullständig befrielse. Hur blir man då fri från egot? Man måste ju tjäna pengar, men alla pengar man tjänar får egot att växa. Därför har heliga upplysta människor påmint oss om att det vi tjänar inte enbart är vårt eget. Naturligtvis tjänar du pengar för att försörja dig själv och de som är beroende av dig. Men du tjänar också pengar för andras skull. Andra människor måste få del av det jag tjänar. Då kommer egot att bli svagare och svagare, att försvagas. Egot blir inte lika starkt som det varit. På dessa vipassana-kurser mediterar man i 10 dagar. Man löser upp egot mer och mer och rena sinnet. Sen när de 10 dagarna har gått så ger man en gåva. Var och en ger efter sin egen förmåga, om det mer eller mindre är oviktigt. Men man ger med rent sinne och förväntar sig inte något tillbaka. Också en sådan dana blir oren om du förväntar dig något tillbaka. Din kärlek blir oren om du förväntar dig något tillbaka. Det du gör för andra blir orent om du förväntar dig något tillbaka. På samma sätt blir den dana du ger oren om du förväntar dig något tillbaka. Jag har gett så mycket dana, så jag är väl värd en egen bungalow, så att jag kan bo bekvämt när jag kommer. Det är okej att andra använder den när jag inte är här, men när jag kommer ska jag bo här. Och jag ska alltid ha plats på kurserna före de andra. Detta är att förvänta sig något tillbaka. Eller, jag har gett så mycket dana, så därför ska mitt namn stå skrivet på den här byggnaden. Donerad av Guenka, den store Guenka. Detta vansinne beror på att man inte förstår dhamma. Och så har man hållit på i hela sitt liv. Men här jobbar man i 9 dagar. Man jobbar i 10 dagar och löser upp sitt ego. Man löser upp sitt ego och känner, det jag ger är för andra, för andras välgång. Någon gav pengar, en gåva, och så fick jag denna underbara dhamma som ger mig så mycket. Må fler och fler människor på samma sätt få dhamma. Så en gåva som ges med rent sinne, men vilja att hjälpa andra, att vilja se andra bli fria från sitt lidande, kommer dig till del som en parami. Annars, när egot får växa, är det inte en parami. På en kurs som den här får du ett underbart tillfälle att utveckla alla dessa 10 paramis. Du mediterar, renar sinnet och utvecklar alla 10 paramis. Många kommer också till kurserna för att hjälpa till i 10 dagar, för att serva. Och de som tjänar andra på det sättet utvecklar också sina 10 paramis. Genom att hjälpa till på en kurs får de en fin möjlighet till detta. De märker att de utvecklar sina paramis. Droppe efter droppe fyller du dessa 10 krukor, stora eller små. Du utvecklar dina paramis. Om du ska bli en sammasambuddha är det en mycket stor kruka. Det tar lång tid. Full befrielse följer också med små krukor. Men alla 10 måste fyllas. Alla 10 paramis måste fulländas. Och du får ett utmärkt tillfälle till detta när du kommer till en kurs. Ta väl vara på detta tillfälle. Nästa gång du kommer till en kurs så kom ihåg att jag kom inte till kursen som en rit, som en ritual, som en religiös ceremoni. Jag kommer för att fullända mina paramis. Jag ska förändra mitt liv. Förändra mitt liv till det bättre. Tillämpa dhamma i det dagliga livet. Lev dhamma i vardagen. Alla dessa 10 paramis hjälper dig i det dagliga livet. Inte bara när man är vid slutmålet. De hjälper dig ständigt i ditt dagliga liv. När svårigheter uppstår får du hjälp av någon av dessa paramis. Någon av dessa goda egenskaper. Ett rent sinne måste ha alla dessa kvaliteter. Och genom att praktisera utvecklar du just dessa kvaliteter. Må ni alla utveckla och fullända era 10 paramis. Må ni alla nå slutmålet. Må ni alla bli fria från orenheternas slaveri och uppleva befrielse. Må ni njuta sann frid, sann harmoni och sann lycka. Sann lycka.
Save mangalam.